Vi ska fira nattvard också idag tillsammans. När vi läser Guds ord, jag vill gå rakt in i texterna. Jag ska ta med er idag till 600 år före Kristus till Babylonien. Det här är ett budskap som jag har legat på mitt hjärta ända sedan kanske tidigt i början av det här året. Många av er som är bibelläsare har hört om den babyloniska fångenskapen. Hur Nebukadnessar, som var en stor regent, en av de största, han erövrade hela Babylonien, Irak, och det sträckte sig långt västerut ända till Israels område idag. Och Babylonien var ju en plats som hade otrolig välfärd på den här tiden. Det tar redan 2000 år före Kristus. Där finns ju egentligen historiens vagga i Irak, dagens Irak. Mosul och dessa platser som vi vet har blivit totalt sönderbombade idag efter ISIS framfart. De har ju sprängt sönder alla dessa anrika gamla forntida palats som fanns bevarade. Det äldsta som finns i hela vår värld. Där någonstans fanns ju Edens lustgård. Och mellan Tigris och Eufrat så fanns Babylon. Och det var ett stort kulturellt sammanhang, stort kulturellt centrum i Mesopotamien. Och många av Gammaltestamentets texter så härstammar just från den här tiden. När olika profeter levde i Babylonien, i Mesopotamien den här tiden. Och vi känner till de hängande trädgårdarna, Babylons hängande trädgårdar, världsnaturarv. Där fanns Babels torn, stora byggnadsverk och på den tiden helt fascinerande skapelse. Och det här är bakgrunden. Nebukadnessar erövra också Jerusalem 580-talet före Kristus. Och Jerusalem föll under Nebukadnessar den andres frammarsch. Och då började en flyktingvåg också på den tiden. Man deporterade unga män, visa män, utbildade från Jerusalem till Babylon. Och det var ingen liten resa. Det är långt geografiskt avstånd. Så man tvångsförflyttade en massa människor från Jerusalem som hade sina hem, som hade sitt liv, sin trygghet i det sammanhanget. Och då i det här läget så kommer profeten Jeremia fram och vi ska läsa Jeremia 29, vers 1. Där står det så här. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen, till prästerna, profeterna och allt folket, dem som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Och från vers 3, Jeremia sände brevet till Babels kung Nebukadnessar. Så Jeremia var i Jerusalem, deporterade folket var i Babylon, och det var mycket folk, unga människor. Och då började en profetisk aktivitet ske. Jeremia sände från Jerusalem ett brev med Herrens ord till Nebukadnessar. Och många profeter hade profeterat att de ska återvända från Babylon, dit de har blivit sända bort. Det skulle gå 70 år, läser vi i skrifterna, till dess att den här deportationen tillbaka skulle ske, återvändande. Och vi kan ju säga via historien att judarna hade det väldigt bra också i Babylon. Den judiska minoriteten, hebreerna, så levde gott i Babylon. De hade sin eget gudstjänstliv. En av dem som blev deporterad i den första omgången så var profeten Daniel. 605 före Kristus så skickades Daniel från Jerusalem till Babylon. Och det var där han gjorde sin karriär. Det var där Daniel upplevde att Gud använde honom i en mycket ogudaktig regim. Nebukadnessars välde. Han lärde sig kaldéernas språk och han fostrades i en helt annan kultur. De fick nya namn. Allt togs ifrån dem i den här situationen. Och där upplevde Gud och Daniel kallelsen att tjäna en mycket ogudaktig regim. Och han blev högt betrodd vid hovet. Han var flykting men gjorde en fantastisk karriär i ett främmande land. Och bilden på Babylon är ju egentligen för oss alla. Det står för allt det ogudaktiga, det destruktiva, det tunga, det mörka. Martin Luther skrev ju en bok om kyrkans babyloniska fångenskap. Hur Herren har befriat oss ifrån mörker och död och synd och värld. Vi har kommit in i det nya livet med Kristus. Så Babylonien kan ha många olika, det finns många metaforer för Babylonien idag. Men i den här situationen när Guds folk utkallade ur sitt tidigare sammanhang hamna i Babylon, då kommer Herrens ord till dem via Jeremia. Och vi ska läsa fortsättningen. Det är vers 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät dess frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustru och deras söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där, bli inte färre. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och så hoppar jag till vers 14 här då, som kommer efteråt. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk, alla de orter dit jag har drivit bort det, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Och det här gick ju i uppfyllelse. Tiotusentals judar återvände till Jerusalem. De byggde upp det andra templet. Nebukadnessar, han förstörde ju det fantastiskt stora och fina Salomos tempel. Men Zerubabels tempel byggdes upp. Det var han som ledde byggnationerna. Och jag har upplevt under det här året att vi har en utmaning också i vårt eget land, i Finland. Jag tycker, jag tänker på min 13-åring som har, han har inte så många år på nacken. Men han har under sitt korta liv fått vara med om väldigt mycket omvälvande saker. En pandemi, när allting stängdes ner och vi levde under konstiga förhållanden. Sen efter det så kom det ett krig i Europa. Och jag tänkte, den här unga generationen som växer upp idag, det är inte bara välgång och framgång, fina rapporter. Det är inte bara utveckling som sker, utan någonting bryts. I Finland har vi haft fantastiskt fina år efter kriget. Efter andra världskriget har Finland bara vuxit och utvecklats och välfärden har ökat och ökat och ökat. Men någonting har hänt de sista åren och det är någonting som, det är en lite dystrare tid. Det är lite mer allvarsamt, det är lite mer kriser. någonting lite tyngre kommer över. Det är inte bara en lång röd matta där pensionerna bara växer och ekonomin ökar och vi blir mer och mer förmögna. Utan kanske den generation som växer upp idag, de kommer kanske inte att ha det liv som efterkrigstida generationer har haft. Det har aldrig fötts så lite barn i Finland som sedan nödåren på 1867-talet. Där, 1860-talet. Det var ju på 1860-talet i Europa, i våra nordiska länder. Då slog skördarna fel flera år i rad. Folk svalt ihjäl i Europa och i Finland. Man talar om riktiga nödår i Finland. Och det gick in ända på 1870-talet. Man kan läsa historien att det till och med snöade på midsommar. Det blev inga skördar. Och det var tuffa år. Ingen vågade planera för familj eller sätta barn till världen. För det var tufft. Och nu är vi där igen. Det föds för lite barn i Finland. Det dör mera folk än det föds i vårt land. Det enda ljusglimten egentligen är invandringen som vi har. Och jag tänker, handlar det här om att någonstans har tron på framtiden lite naggats i kanterna? Är det ändå så att unga människor och familjer med ökad inflation, med oro i världen, inte vågar bygga hus och plantera trädgårdar idag? Det byggs oerhört lite just nu för att vi har en skenande inflation och höga räntor. Svårt att få lån i banken. Men det är också samma sak. Det ingås oerhört lite äktenskap i vårt land. Vi är riktigt statistiskt på lägsta nivån. Och det här har Guds folk upplevt tidigare. Det här har länder gått igenom. Judarna upplevde precis den här situationen i Babylon. De var borta i ett annat land. De levde under en annan regim. Det var yttre omständigheter som var svåra. Men då väcks någonting till liv. Den helige ande väcker profeterna till liv och börjar profetera liv in i en generation som har tappat hoppet om framtiden. Och jag vill säga till er unga, ni som är här, ni är unga familjer. Det finns en framtid och ett hopp. Låt ingen beröva dig den vision av framtiden som du ska ha som en ung människa som har hela livet framför dig. Vi ska ta fram nästa bild här. Jag tror att det här är ett budskap. Vi ska följa Jeremias profetia ännu idag. Vi ska bygga hus och vi ska anlägga trädgårdar. Vi ska planera för det som komma skall. Låt ingen se ner på dig. Låt ingen trycka ner dig. Låt inte tidernas omständigheter beröva någonting i dina planer. Utan låt Jeremias ord ingjuta mod i ditt liv. Planera för äktenskap och familj. Planera för att det ska komma generationer ur ditt liv. Om inte Guds folk har trons ande och ser ljus på framtiden, vem ska då tända lampan i vårt samhälle när det blir mer och mer mörkt omkring oss? Vem ska ingjuta hopp och tro om inte Guds folk? Om inte våra predikstolar är fyllda av trons tal, varifrån ska man få det ljusa, goda, positiva budskapet som vi behöver för att klara av den här tiden? Jag tror inte egentligen att allt bara kommer att bli bättre och bättre och bättre. Det finns ingenting i världen som säger att allt bara kan växa och utvecklas. Någon gång så bryts de här trenderna. Vi vet av Bibelns historia. Det var 7 magra år, det kom 7 feta år. Det har gått upp och ner. Kungar avsattes som var ogudaktiga och så kom det en gudfruktig kung och så blomstrade landet och så avföll folket igen. Hela Israels historia har gått upp och ner. Andliga konjunkturer som har varit väldigt förödande för nationerna. Och ibland kan det ju vara så att Gud också låter oss gå igenom tuffa saker för att guldet ska förädlas i ditt och mitt liv. Ibland kan det vara så att du får gå igenom svåra tider i ditt liv, i ditt äktenskap, på ditt arbete, bara för att du ska komma ner på knä och börja söka Guds ansikte. Vi hade haft 2-3 veckor här i juni som var oerhört varma och fina. Och det är ju ovanligt. Det var någon som sa i fjol var sommaren på en måndag. Men i år har vi haft fantastiskt fina dagar. Och en dag så hade de utlovat regn och jag körde till Vasa. Men solen sken och det regnade ändå. Det var märkligt. Men det var ett sånt stilla regn som bara, det var som dagg som föll. Och då tänkte jag på Hoseas budskap. I Hosea 6:3 så står det så här. Han ska komma till, låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika viss som gryningen och komma till oss som ett regn. Som ett vårregn som vattnar jorden. Och vet ni, när det har varit torrt länge. Och när kyrkan har upplevt torrtider och det har varit svåra, tuffa tider. Vi har döpt lite människor i våra kyrkor. Det har varit mycket vita knogar och många suck och klagar. Då är det ofta så att då börjar det här stilla vårregnet komma. Och vet ni att jag är så tacksam, för jag känner det om och om igen på olika platser, hur jag känner den heliga andes närvaro har ökat ibland oss. Den heliga andes smörjelse utgjuts på ett starkare sätt nu än på många, många år. Vi upplevde i vår egen församling i Jakobstad. Jag känner av det i Närpes där jag predikar ofta. Vi upplevde det här i konferensen. Det är en ny hunger som föds. Det är det här vårregnets tid har börjat. Zakaria profeterar om det här i kapitel 10. Låt oss läsa det. Det står så här att låt oss be till Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen. Han ger människorna skurar av regn, gröda på marken åt var och en. Men tänk om vi skulle låta tiden framför få bli en tid då vi som tronsfolk skulle be om vårregn. Ett nytt vårregn som får vattna jorden. Det är ganska, när det är torrt så kan det börja brinna ordentligt. Alla de gamla väckelserörelserna i Finland. Vi har ju många sådana inom lutherska kyrkan. Det finns mycket gudfruktigt folk överallt som älskar Guds ord. Och jag ser det. Det är så mycket folk som längtar efter Jesus och vill ha tag i andens liv. Många som blir döpt i den heliga ande just nu. Jag kommer just från ett barnläge förra veckan. 11-12-åriga pojkar och flickor tog emot den heliga andes dop. Då är det hopp för framtiden. Och det här är det underbara. När det ibland känns ganska torftigt, så då kommer profetrösterna. Det finns en framtid. Det finns hopp. Bygg hus. Plantera trädgårdar. Planera för att familjen ska växa. Planera för att inta nya områden. Jeremia ville väcka den här längtan. Han ville väcka längtan hos dem och så blev deras längtan besvarad. De kom och fick bygga upp sitt tempel. Och gudstjänsten återinfördes i det land som hade varit ockuperat. Ordningen blev återställd. Sök den stads bästa på den plats där du bor. Jag vill tala till er också som är lite äldre här. Som är föräldrar. Som är far- och morföräldrar. tror att den bästa investeringen du kan göra är att vara med och verkligen bygga Guds församling framöver. Vi ska forma församlingar, bygga miljöer, gemenskaper där våra egna barn trivs. Där vi känner att hela familjen kan vara engagerad. Där vi alla generationer sitter sida vid sida. Och där det finns något fantastiskt i den här överföringen från farfar till far och från far till son och döttrar. För Guds ande kommer att komma över allt kött i den här tiden. Och vi behöver ha mittengenerationen, min egen generation. Jag är nu mitt i livet. Jag har mina föräldrar här, jag har mina barn här. Jag är oerhört tacksam. Jag känner mig privilegierad. Men överlåt ditt liv att vara med och bygga. Överlåt ditt liv att vara med och forma den gemenskap som vi tror själva på. Sätt in kraft och resurser och pengar. Satsa av din tid. Vi behöver ha så mycket människor i olika landsändar som tror på Guds församling. Som satsar och bygger. Väcka ut och väcka in. Och det finns också idag en kallelse till bön. Jag vill avsluta med den. Jag vill dela mitt hjärta där. För jag har sett nu, bara den sista tiden, i min egen hemförsamling nu i Jakobstad, så kom ett starkt tilltal på något sätt i hela församlingen förra hösten att vi skulle börja söka Guds ansikte. Och det är många församlingar som är inne i samma process. Att man har intensifierat bönelivet, intensifierat liksom längtan att tillbringa tid med Herren. Finnas i det här vårregnet. För ibland är det våra egna hjärtan som behöver smältas upp och mjukas upp. Ibland behöver vi ligga i blöt ett tag för att kunna börja ta emot. För en våt svamp, eller en torr svamp, är ju som en sten. Och risken är att våra hjärtan blir lite som en torr svamp. Och att vi behöver ligga i blöt ett tag för att kunna börja dra igen. Och i den här bönen så föds en större gudsfruktan. Det föds en större respekt för det heliga. Jag märker att vi får ett större djup i våra församlingar. Vi får ett större medvetenhet om det andliga livet. Det är inte bara verksamhet, det är inte bara att vi möts och dricker kaffe, utan när vi samlas så är det också någonting som kopplar med himlen. Lovsången har fått nya dimensioner, tycker jag, på många platser i våra kyrkor. Tror vi hör bruset av regn. Är du en pensionär och du har mycket tid att fundera, vad ska jag lägga min tid på? Börja samla dina vänner i din församling. Börja samla dem i bönehuset på förmiddagar. Börja ordna med bönesamlingar. Och sätt in mera bönemöten. Prata inte så mycket väder och vind. Det kan ni göra efteråt. Men börja be. Börja tala ut er längtan inför Herren. Det här vill vi se, Herre, i den här byn. Herre, här har bönehuset stått i 70 år. Det är inte så mycket folk just nu, men Gud, gör någonting nytt ibland oss. Låt det här huset fyllas på nytt. Låt din närvaro på nytt komma in i våra gudstjänster. Låt på nytt en tro födas för en ny tid. Och du vet, sakta, sakta, sakta efter ett tag så börjar bönesvar komma. Herren skickar människor från andra orter, kanske just till den här platsen. Mitt i allt har ni redskap som inte ni har haft tidigare. Någon ny pianist dyker upp och ni får igång en ton till himlen. Vet, så här fungerar det. Herren bygger sin församling. Det här är inte vårt verk. Det är Guds rike, det är Guds verk, och Herren tar hand om sitt folk. Låt inte missmodet styra. Låt tron på framtiden styra. Och tron växer inför Guds ansikte. Tron växer när vi tillbringar tid inför honom. Det vi ber blir vi en del av. Det du börjar be ut så blir du själv ett bönesvar på. Så fungerar det. Och jag högaktar våra äldste. Hemma. Varje dag. Varje dag. På första bänken lyfter sina händer och prisar Gud. Som ett resultat av det fyller Herren på med resurser på andra platser. Det händer någonting i bönen. Och det kanske de första månaderna är inte så jätteentusiastiska. För det är ganska tungt ibland att börja träna då du ska bli i skick och i form. Det är ju när vintern har varit och man tänker på våren, nu ska man komma igång igen. Försöka börja jogga och springa. De här första rundorna så skulle man önska, nu kom Jesus, kom. Nu får uppryckande ske snabbt. Det är den värsta känslan som finns. Då man känner att man vill, men det finns inget tryck i pannan. Det finns absolut ingen respons i min lekamen. För det här jag håller på med. Men vet du, om du har hållit på ett tag. Om du har kämpat på. Så kanske till och med det finns någon glädje i springandet. Vem har upplevt det här? Ja, men jag ser ju nu då. Jag är inte helt ute och cyklar. Vet ni att så är det i bönen. Vi kan uppleva ibland att himlen är som en koppar. Vi börjar sända våra böner. De kommer knappt upp till taket i köket i kyrkan. Vi sänder böner och himlen är som koppar. Men du vet, när du börjar borra. Kommer lite spån i början. Men får du igång ett hål så rasar det ner. Och det är när du börjar borra i en damm. Det spålar en liten. Men när du till sist, när du har hållit på i bönen och du får lite större artilleri och ni blir lite flera, så spräcker ni dammen och det börjar flöda. Och det kommer att utgjutas någonting vackert. Så fungerar det. Så fungerar bön. Det finns inga genvägar för tillväxt i Guds rike. Det finns inga shortcuts. Man kan inte bara mixtra och fixa och ordna och organisera lite nytt mörkrostat kaffe. Det är inte där hemligheten sitter. Den andliga världen ska hanteras på ett andligt sätt. Den andliga kopparhimmeln över Finland ska brytas genom att bönekämparna stiger upp. Genom att människor reser sig, tar sitt ansvar. Andligt ledarskap behöver ställa sig upp och ta andligt ansvar. Goda administratörer i all ära, de behöver vi, ekonomerna. Vi behöver ha ungdomsledare, evangelisterna som är i frontlinjerna. Men ska vi se förändringar? Ska din församling blomstra? Ska ni bryta igenom med nya människor? Se nya lärjungar? Infiltrera städer och byar som vi är en del av? Söka den stads bästa där vi är? Då krävs att andligt ledarskap reser sig. Och jag vill gå till Apostelgärningarna 6. Där finns en berättelse och låt det få bli en ton som får avsluta konferensen. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder. Utse män bland er som har gott anseende, som är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. Det var Stefanus, en man fylld av tro och helig ande. Dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor mängd präster började lyda tron. Sånt händer när ordningen kommer på plats. Men det här var ju en församling som jobbar med diakoni. som var fullt sysselsatt med aktiviteter, som betjänar säkert både flyktingströmmarna som kom, som betjänar de fattiga, de utsatta, som vi alltid har ibland oss. Det här var en församling som hade välorganiserat maskineri, till och med så mycket så att apostlarna och äldste stod och delade ut mat. Och då kommer Guds ande till den tidiga kyrkan. Och det här är också ett tilltal in i vår tid. Nu måste ni omorganisera. Sök efter människor med vishet och med ande som kan göra praktiska saker. Och jag älskar det att också de som skulle dela mat och koka kaffe i församlingen i Jerusalem skulle vara fylld med den helige ande. Jag tror att det är ett viktigt kriterium. Vi får inte sänka kriterierna för alla som tjänar. För det är också viktigt med den helige andes smörjelse, det praktiska jobbet. Men hemligheten här var att frigöra apostlarna, de andliga tjänsterna, att göra det som de skulle göra. För att när antalet lärjungar växte, när det började hända, så kan vi alla bli så ockuperade av saker så vi tappar bort det viktigaste. Så är det i våra stressiga liv. När du blir befordrad i jobb eller när någonting händer, när sjukdom kommer in i familjen. Allt kan förändras snabbt. Och mitt i all den tid man hade så blev det lite mindre. Och man måste hitta nya lösningar. Man måste reorganize. Det måste vi också i våra kyrkor för att frigöra andligt ledarskap. Ännu till er, ni som har lite mera tid. Börja samla dina vänner. Kliv in i en ny tjänst. Som bedjare, som väktare på muren. Som män och kvinnor som lyfter sina händer. Vi har lite för många tyckare som har åsikter om allt som händer i församlingar. Man skulle vilja det lite så här och så här och så här. Men vet ni vad? Glöm inte bort det viktigaste. Att vara i trossen. Skapa förutsättningar för allt. För att ibland är vi understimulerade och börjar fokusera på fel saker. Men när Gud griper våra hjärtan och vi får en vision att bygga stabila kyrkor, andefyllda kyrkor, växande kyrkor, då behövs alla där. Och det är tid för det. Jag tycker att vi har jobbat de sista 10 åren mycket med att sätta våra församlingar i ordning. Vi har jobbat med förändringsprocesser. Vi har jobbat med generationsväxlingar. Vi har jobbat med strukturer, med cellgrupper. På många platser är våra kyrkor hyfsat bra rustade. Nu är det vårregnets tid. Nu är det tid att be att den helige ande får göra sitt ibland oss. Jag är oerhört hoppfull för framtiden. Vi ska tro på framtiden. Och min utmaning i avslutningen här, innan vi går in i nattvard. För Herren kallar idag förebedjare. Herren vill lägga en kallelse in i ditt liv. Att lyfta dina heliga händer. Männen på varje ord ska lyfta heliga händer. Så säger skriften. Kvinnorna lika så. Men jag tror faktiskt också att vi ska ta det här ordet riktigt på allvar. Att också männen ska göra det. Vi kan inte ha bönemöten bara med kvinnor. Var är gubbarna? Var är fäderna? Bön i hemmen, bön i kyrkan, bön på arbetsplatser. Det behöver inte vara så komplicerat. Just do it. Börja skapa förutsättningar för tillväxt. Jobba i den andliga världen. Lyft upp Jesu namn över din ort. Sök den stads bästa där du bor. Och jag säger, ta dagstidningen med dig till bönemöte. Där finns alla dina bönämnen du behöver. Läs vad som har hänt under natten. Läs vad som har hänt i helgen. Läs vad som har hänt på skolavslutningen. När man har tajrat fyllerister överallt. Läs vad som händer i konjunkturen. Läs vad som händer. Spurgeon sa, predika med Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. Återvänd tillbaka till era städer. Ta ansvar för era byar. Församlingen är en lokal församling. Vi är en nationell rörelse, men vi är del av lokala församlingar. Sök den plats bästa där du finns. Lyft upp Jesu namn i Kvävlax. Låt det ske som skedde redan 1908. Då folk blev döpta i Kvävlax. I den heliga ande. Långt innan Barrat kom och predika pingstens budskap till Finland, så blev folk döpta i den heliga ande i Kvävlax. Be för Lovisa. Be för Karis. Be för Åbo. Be i Hotskär. Sök Guds ansikte på Bergö. Gud kommer att svara på bön. Reser vi oss som Kristi kropp och blir väktare på muren. Stå med båda armarna uppe. Ibland har vi murslever i den ena. Ibland har vi svärd i den andra. Ibland har vi svärd i båda. Ibland har vi mursleven i båda. Det finns tider och tider. Men upplever du just nu att du vill överlåta dig till bön, till tjänst, bana väg. Res dig upp. Jag vill be för dig. Vi bör respondera på Guds kallelse. En överlåtelse till att tjäna och lyfta och förmedla och bana väg. När det går de rättfärdiga väl, fröjda sig staden. När församlingen mår bra, så är det bra för din ort. När det går väl för den lokala församlingen, så blomstrar hela nejden. Du vet, vi är ljus och salt. Vi är över och inte under. Vi är församlingen, vi är staden på berget som lyser. Säg inte ner på din kallelse. Du vet, på 30-talet blev hela byar frälsta i vårt österbottniska landskap här. Vem vet vad som kan hända?